25 mars 1995.
Skagerrak är en soptunna för miljögifter från hela norra Europa. Det har en internationell expertgrupp kommit fram till. Idag presenterade de i Göteborg resultatet av sin forskning.
Det började för 5 år sedan, Västerhavsprojektet. 17 fartyg från 7 länder, 200 forskare skulle ta prover, undersöka, se hur det står till med vårt badvatten och vårt fiskevatten. Idag är resultatet klart. Och man kan väl säga att forskaroptimism är en nödvändig egenskap om man ska våga sig framåt. För Skagerrak är en soptunna med giftigt innehåll.
Nu har vi alltså ett påslag av gifter i yttre Skagerrak, i de djupa delarna vi har längs svenska kusten, ända ner i Kattegat. Och vi vet att Östersjön är ännu sämre, så att här måste vi ta oss ännu kraftigare åtgärder.
Ja, och inte blir det bättre heller, va?
Vi har inte sett något som helst tecken på förbättring.
Uppenbart är att vi, förutom egna gifter, får ta hand om kemikalier från Norge och framförallt från länderna kring Nordsjön.
Där vi har alltså transport av de här ämnena in i Skagerrak.
Ja, men de kan vi inte stoppa. Vi kan inte sätta en gräns ut i havet och säga ni får inte skicka in skiten till oss.
Nej, men vi kan förhindra dem att släppa ut så mycket som de gör via sina industrier, via floderna och via atmosfären.
Ja, men är industrin villig att ställa upp för miljön då? Tror du verkligen på det?
Jag tror att det är nödvändigt. Om de sen vill eller inte så kommer vi att så här, tvinga dem till det. Vi kan ju inte leva med en nedskitad miljö.
Jag har en känsla ibland av att alla vet på något sätt att det blir värre och värre, men man låter det gå ändå för att det är på något sätt en del av utvecklingen. Det blir så här.
Ja, jag håller delvis med det, att vi har liksom sett den här förändringen under 70-talet och 80-talet och nu har man på något sätt börjat acceptera det. Och det är därför vi forskare försöker jobba och ta fram nya resultat som pekar på att det har inte blivit några förbättringar, utan tvärtom, vi har en gradvis försämring och nu måste vi alltså göra någonting.
Det är höga och i vissa fall alarmerande halter.
Ja, och det blir värre och värre.
Om vi inte gör någonting så blir det värre och värre.
Men vi måste ha tålamod med att göra något.
Vi måste ha lite tålamod, ja. Att successivt arbeta för en bättre miljö. Va? Och det internationella arbetet i det här sammanhanget, det är väldigt viktigt.
Den 25 mars 1995. Turkisk offensiv i norra Irak.
Nu går vi utrikes i rapport. Den stora turkiska offensiven fortsätter på bred front inne i norra Irak för 5:e dygnet i följd. Och trots internationell kritik så vidhåller premiärministern att detta är ett nödvändigt steg för Turkiet.
Flyg- och markanfallen fortsätter över det 20 mil långa och 4 mil breda området i norra Irak. Och någon reträtt är det inte tal om. Det är snarare så att armén tycks permanenta vissa platser för att kunna stanna kvar där framöver och för att hindra PKK-gerillan från att komma tillbaka. Bland annat i vissa gömställen i grottor uppe i bergen. Och den här insatsen, säger premiärministern, den är nödvändig.
Everybody living in Turkey is aware of the government's control of the PKK in Turkey. But now they have infiltrated to northern Iraq where there is no authority, there is not normal circumstances there. And they're infiltrating back like they did 5 days ago to kill 19 young innocent people in different cities and 15 young soldiers.
Finally,
we cannot allow this.
I den tyska staden Essen anlades i morse en brand i en turkisk moské. Bönerummet med plats för 200 personer blev totalt utbränt, men ingen människa kom till skada. Ytterligare en mordbrand i ett bönhus inträffade i Rothenburg i Sydtyskland. Ett flertal andra attacker mot turkiska byggnader och egendom har ägt rum i Tyskland den senaste tiden.
Det 25 mars 1995, Burundi.
Nu står ännu ett afrikanskt land, Burundi, på randen av ett inbördeskrig och hotas av samma etniska anarki som skördade 500 000 offer hos grannen Rwanda. Huvudstaden Bujumburas gator var i morse fyllda av dödsoffer.
Efter en våldsam natt fylld av bränder, explosioner och mord försöker tusentals burundier lämna huvudstaden. Diplomater i Bujumbura uppger att mellan 5 och 8 000 människor håller på att försöka ta sig ur stan. Omkring 2 000 burundier uppges ha tagit sig över gränsen till grannlandet Zaire. Precis som Rwanda befolkas Burundi av en majoritet av hutuer och en minoritet av tutsier. Tutsierna dominerar armén och hutuerna den civila administrationen. Inbördeskriget i Rwanda kostar omkring 500 000 människor livet. Men i en intervju före nattens oroligheter uttryckte landets premiärminister en förhoppning om att det inte skulle gå lika illa för Burundi.
Disons le Burundi est dans une crise. C'est pas une guerre. C'est encore une crise. Mais j'ai le sentiment que cette crise va évoluer plutôt vers sa résolution que vers une véritable guerre.
Den 25 mars 1995. Debatten i Sverige om att homosexuella får gifta sig med varandra, den går hög. Och präster i för eller emot. Här smyger vi in i en debatt.
En människa som har en sån här läggning och vill komma in i ett mer normalt förhållande, så är det ju en svår väg för många. Och det är mycket av psykisk stöd och människor får stötta upp runt omkring. Va? Man behöver säkert hjälp på olika sätt. Va? Och det menar jag, det måste vi ställa upp på. Man kan inte bara säga att det här är fel och dig sparkar vi ut i kylan, utan man får självklart ha en medmänsklig human inställning till de här människorna.
Nej, alltså det här att vi är onormala, det är alltså, det är så
onaturligt.
Onaturligt, vad är naturligt för någonting?
Man och kvinna.
Du tycker det, ja. Jag tycker också att kärlek mellan två män till exempel är lika naturlig som en kärlek mellan en man och en kvinna. Och den finns, ja. Existerar alltså. Det är lika naturligt för mig.
Mullsjö är inget undantag. I Sveriges 288 kommuner finns uppskattningsvis ungefär 1000 vigselförrättare. Drygt hälften av dem vill inte viga homosexuella. Uppgiften kommer från RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och bilden bekräftas av en rundringning som Rapport har gjort. På de flesta ställen finns det alltid någon som kan tänka sig ställa upp. Men i ett 30-tal kommuner finns inte en enda som vill utföra ceremonin. Som till exempel här i Hudiksvall.
Finns det homosexuella i Hudiksvall?
Det vet jag inte. Så det här är inte något annat än att jag, när det gäller själva vigselakten, har tackat nej. Och det är ju inget som åligger mig i tjänsten.
Nu finns det ju riksdagsbeslut på det här att... man ska få...
Ja, det är riktigt.
Men det är liksom...
Jag tycker alltså att det är mer ärligt om jag då säger att jag ställer inte upp på det än att jag skulle ställa upp på det och tycka innerst inne att det kändes fel.
Det är 26 mars 1995.
Världens klimatforskare möts i Berlin nu på tisdag för att följa upp FNs miljökonferens i Rio för 3 år sedan. Och de kommer då att konfronteras med nya larmrapporter. Växthuseffekten får isen i Antarktis att smälta.
Isen i Antarktis smälter snabbare än någon trott var möjligt. 2 larm med kort mellanrum. För en månad sedan från brittiska forskare. I torsdags från argentinska. Orsaken kan, enligt larmen, vara växthuseffekten. När industriutsläpp förvandlar jorden till ett drivhus. Klimatforskare från 150 länder ska i veckan diskutera växthuseffekten. Men svenska forskare vill inte göra den direkta kopplingen utsläpp-islossning.
Visserligen har man kunnat se på Antarktiska halvön att temperaturen har stigit. Men det gäller Antarktiska halvön, det gäller inte resten av Antarktis, utan det är alltså lokala förändringar som vi har. Om det sen är orsakat av en ökad växthuseffekt eller inte, det vet ingen. Absolut inte engelsmännen.
Isarna i Antarktis binder 4/5 av världens sötvatten. Men området som larmen gäller är bara 100 mil långt. Här byggdes den så kallade Larsenisen upp i slutet av 1800-talet för att börja brytas ned i mitten av 1970.
Man kan se att vi har alltså fått en avkallning av enorma isberg här. Det här är ju 8 gånger 8 mil ungefär. Och man kan också se i de inre delarna här av shelfisen att det är väldigt uppsprucket. Det här är inte någonting som jag tror kan ha någonting med de senaste årens varma klimat att göra, utan det här är någonting mer långsiktigt, för att det finns mätningar som är gjorda för 20-30 år sedan där nerifrån som visar just på att någonting konstigt var på gång här. Så det är inte helt oväntat att någonting sker, men att det skulle ske så här fort var oväntat.
Temperaturen har hittills stigit med 1 grad. En varning för vad en ökad växthuseffekt kan leda till.
Och så säga att det skulle bli 10 grader varmare, vilket är alltså väldigt extremt. Då är alltså Västantarktis i farozonen, och det motsvarar en havsytehöjning på kanske 5 meter.
Om det händer drängs inte bara Holland av havet. Samma öde skulle drabba all världens kustområden.
mars 1995.
I Algeriet. Där har enligt den regeringstrogna pressen säkerhetsstyrkor de senaste dagarna dödat uppemot 600 militanta islamister i ett veckolångt bakhåll. De här uppgifterna är dock inte bekräftade av oberoende källor.
Enligt de 3 algeriska tidningarna La Tribune, El Watan och Le Soir har regeringens säkerhetsstyrkor lyckats omringa närmare 1000 militanta islamister. Mellan 300 och 600 har redan dödats i ett slag som fortfarande pågår. Och tidningarna hävdar att islamisterna tillhör den fruktade gruppen GIA och att de planerade att hålla en kongress i bergen sydväst om Alger. Det faktum att myndigheterna låtit uppgifterna tryckas betraktas som ett sätt att sända ut signaler om att militären nu har övertaget. Samtidigt rapporteras en allvarlig spricka mellan 2 av de största väpnade islamistgrupperna, GIA och AIS, där GIA anklagas och förbannas för sina barbariska kvinnomord och våldtäkter. Den senaste veckan har minst 12 algeriska kvinnor mördats. Bland andra en 15-årig flicka vars lik dumpades utanför skolan och systern till den kända kvinnliga tv-journalisten Rashida Hamadi. Journalister som är kvar i Algeriet, särskilt kvinnliga journalister, talar inte längre om att dö utan om hur, berättar en ung algerisk journalist.
Si on m'attrape, j'aimerais bien qu'il me tue d'une balle plutôt que d'être engorgé. Maintenant on discute plus de mort, on discute de forme de mort.
De flesta skulle föredra att skjutas framför att få halsen avskuren, säger denna unga algeriska radiojournalist. Men det är just avskurna halsar som tycks vara vanligast bland kvinnor. Denna kvinnliga journalist vill på inga villkor framträda med sitt namn. Hon har flytt från Algeriet till grannlandet Tunisien. Tidigare var hon politisk reporter på den statskontrollerade radion. När president Boudiaf mördades sommaren 1992 stod hon bara någon meter ifrån honom. Liksom de flesta andra journalister utsattes hon för hot och anonyma brev. Hon bodde hemma hos sina föräldrar och kunde aldrig åka i samma bil som någon av sina syskon.
Ça faisait pratiquement 2 ans. Je ne suis pas montée. Nous avons 2 voitures à la maison. Je ne suis jamais montée dans la voiture ni avec mes frères ni avec ma sœur parce que je voulais pas leur faire partager le risque.
Det är svårt att se denna 30-åriga självmedvetna och då till och med skrattande kvinna som en representant för en militär diktatur. Men det är så GIAs islamister ser på henne. Hon bär inte slöja och hon nästan spottar när hon talar om terroristerna som förstört Algeriet. Hennes sympatier ligger helt och hållet hos de som trotsar islamisterna. Hos skolflickor som vägrar bära slöja, journalister som fortsätter att skriva. I Alger, säger hon, ser man tidningar men man ser inga journalister eftersom alla tvingats gå under jorden. Ingen sover i samma säng 2 nätter i rad, alla har pyjamasen i väskan.
Bon, en Algérie, par exemple, vous voyez des journaux, mais vous voyez pas les journalistes parce qu'ils sont obligés de vivre en clandestin. Si on a pris d'autres habitudes, on dort plus chez nous.
Denna radiojournalist befann sig alltså på maktens sida i Algeriet. Men nu på andra sidan gränsen i Tunisien har hon svårt att försörja sig som journalist eftersom hon här betraktas som alltför regimkritisk. Hon har för stor förståelse för islamisterna i Algeriet, säger man. Och själv känner hon skuld över att ha övergivit sitt land. Jag var tvungen att fly, men jag känner ofta att jag var feg, säger hon.
Och la décision de partir a été très très dur à assumer pour moi. Parce que je me dis quelque part je suis lâche. Et ça me fait très très mal de vivre avec ce sentiment.
Den 27 mars 1995 om våldsdåden i Stockholm.
Idag börjar rättegången mot de män som anklagas för skottdramat vid Stureplan i Stockholm. Och rättegången kommer att slå ett dystert rekord.
Säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt har varit platsen för många av den senaste tidens uppmärksammade och ofta smärtsamma rättegångar. Rättegångar som de mot Lasermannen, Militärligan och Mattias Flink. Men aldrig tidigare har en förhandling här berört så många brottsoffer. I målet finns 56 målsägande som alla lider skada av skjutningarna vid Stureplan. På Domstolsverket känner man inte till något tidigare fall där ett och samma våldsbrott drabbat så många människor. 20 av de målsägande blev fysiskt skadade av skott eller splitter från beskjutningen. Ytterligare drygt 30 personer fick psykiska skador efter attentatet, av att ha sett nära vänner skjutas till döds eller av att själva ha varit så nära att träffas. Till det kommer så de anhöriga till de 4 personer som avled av sina skador. 10 personer står åtalade, misstänkta för att på olika sätt vara inblandade i brottet. 4 av dem ställs till ansvar för att ha varit med vid själva skjutningen. De övriga är vänner eller släktingar som har hjälpt till att gömma vapen och gärningsmän före och efter brottet. Det stora antalet inblandade och det massiva medieintresset gör att rättegången kommer att tas i etapper och alla åtalade kommer inte vara med samtidigt. Därför kommer förhandlingen att hålla på ända fram till maj.
Och det var Nina Benner som var reporter.
Polen.
Polens president Lech Wałęsa kommer till Sverige på sitt första besök som statschef. Vår medarbetare i Warszawa fick inför Sverigeresan en intervju med presidenten.
Ni svenskar bor alldeles för nära, säger president Lech Wałęsa när jag frågar honom hur det kommer sig att han hunnit göra statsbesök i såväl Asien som Latinamerika, men inte hos grannen Sverige. Så gör Wałęsa en parallell till villan hemma i Gdansk. Jag har hittills inte träffat mina närmsta grannar en enda gång. Däremot längre bort har jag många vänner och kompisar. Så talar Lech Wałęsa, elektrikern som störtade kommunismen, fick Nobels fredspris och blev president i ett av Europas mäktigaste länder. Hans språk är kraftfullt och fyllt av folkliga liknelser. När Litauens president nyligen gästade Polen talade Wałęsa om vikten av goda grannar, sådana som man kan låna en halv liter brännvin av, sådana som inte lurar och beskärligen. Det är ett språk som flertalet av landets 40 miljoner polacker förstår. Den kulturella eliten är inte lika förtjust. Polen och Sverige är mycket olika. I Sverige spelar kvinnorna en stor roll i politiken, större än i Polen, fast Polen nyligen haft en kvinnlig premiärminister och har en kvinnlig riksbankschef.
Ja wiele razy mówiłem, że lepiej mi się pracuje z kobietami i uważam, że lepiej byłoby, lepsze byłoby rządzenie, gdyby więcej kobiet było.
Jag har sagt det många gånger att jag har lättare att samarbeta med kvinnor, att Polen hade styrts bättre om fler kvinnor fanns i regeringarna, säger Lech Wałęsa. Under sin tid som Polens statschef har han sett 6 premiärministrar komma och gå. Polen har blivit ett norra Europas Italien, ständiga regeringskriser men en blomstrande ekonomi. I den här instabila politiska situationen ser sig Wałęsa som garanten för demokrati och mot vänstervridning. Heter Polens näste president också Lech Wałęsa, frågar jag. Hans svar är typiskt. Allt talar för det, till vissa människors lycka och andras olycka.
Wszystko na to wskazuje ku szczęściu i nieszczęściu niektórym.
Sydafrika 27 mars 95.
Det blev till sist för mycket för Nelson Mandela. Alla turer och kontroverser kring hans exhustru Winnie Mandela. På en presskonferens i Kapstaden nu i eftermiddags kom beskedet som många väntat på. Winnie Mandela får lämna den sydafrikanska regeringen.
Winnie Mandela är en av Sydafrikas mest färgstarka personligheter. Hon har ett starkt stöd av det styrande ANC:s gräsrötter. Den fattiga svarta befolkningen väntar otåligt på förbättringar efter Sydafrikas första demokratiska val i april förra året. Och Winnie Mandela ger dem röst när hon kräver snabbare sociala reformer och mindre hänsyn till den vita befolkningen. Det är alltså ett dramatiskt beslut som president Nelson Mandela har fattat när han nu ger henne sparken från posten som vice kulturminister. Presidenten sa att han funderat länge med tanke på exhustruns viktiga roll i kampen mot apartheid. Han gav ingen klar motivering till att han avskedade Winnie Mandela ur regeringen, men han talade om vikten av disciplin. Fru Mandela har upprepade gånger offentligen kritiserat sin tidigare makes konservativa ekonomiska politik och hon har i växande grad blivit en politisk belastning för Nelson Mandela. Därtill har hon anklagats både för maktfullkomlighet och korruption. I mitten av februari trotsade Winnie Mandela en order av presidenten att inställa en utlandsresa och istället stanna hemma och reda ut problemen inom ANC:s kvinnoförbund, där 11 ledande medlemmar avgått i protest mot Winnie Mandelas auktoritära ledarskap. President Mandela gör nu en eftergift åt de kritiker som menar att han har haft en alltför vek hållning gentemot de egna ANC-medlemmarnas överträdelser. Samtidigt markerar presidenten avstånd från Winnies militanta hållning. Själv vill han gå försiktigt fram. Winnie Mandela avgår ur regeringen men stannar kvar inom ANC. Hon förnekade så sent som igår att hon skulle lämna ANC för att bilda ett mer radikalt parti.
Kerstin Bodell, reporter.
Den 27 mars 1995 om EU. Svensk miljödrömmel representerar Sverige i Bryssel.
Inför folkomröstningen om EU så var Miljöpartiet emot ett svenskt medlemskap. Men när det drar ihop sig till val till EU-parlamentet i höst, då tänker Miljöpartiet inte kräva att Sverige ska lämna EU.
Knappast någon svensk politiker personifierar motståndet mot EU i så hög grad som Per Garton. Han och Miljöpartiet drev kampen mot Europeiska unionen stenhårt in i det sista och framstod också som de på nej-sidan som var de sämsta förlorarna.
Nu sitter ja-sidan här och har vunnit med den knappaste marginal något land har tagit sig in i EU med. Och så ska vi plötsligt glömma alla dessa förolämpningar och idiotförklaringar, alla dessa spyor som de har kräkt över oss. Vi ska glömma alla dessa övergrepp. Ni har pumpat in ja-sägare i konsekvensutredningen.
Dags att du går och lägger dig och tar det lite lugnt.
Håll truten på dig, Carl Bildt. Nej, men... Det här är en seriös debatt.
Ja, det är precis.
Men nu har han slickat såren från folkomröstningskampanjen och han rapporteras trivas utmärkt i korridorerna i Bryssel och Strasbourg som EU-parlamentariker. Och inför höstens val tänker han och hans parti inte kräva utträde ur unionen.
För att folket har tyvärr bestämt att vi ska vara medlemmar i EU, då måste vi avvakta EUs utveckling. Vi måste avvakta regeringskonferensen om det ska bli en supermakt, vilket vi misstänker. Eller om det mot förmodan vänder i en annan riktning. Det måste vi avvakta innan vi kan bestämma om vi ska kräva utträde.
Det måste ni väl inte. Ni kan väl fullfölja er övertygelse och säga att vi tycker inte Sverige ska vara med.
Vi tycker inte Sverige ska vara med i ett supermaktsprojekt. Och fortsätter den utvecklingen så kommer vi att kräva utträde inför 1998 års riksdagsval.
Och till skillnad från en annan känd svensk EU-parlamentariker, Margaretha af Ugglas, så ställer Garton upp i höstens EU-val, trots att parlamentet har sina nackdelar.
Det är mycket krångligare än i den svenska riksdagen. Man måste kunna en massa språk, annars är man handikappad. Minst 3-4 språk, annars är man handikappad tyvärr, trots att svenska är officiellt språk. Och det är en väldig massa sådana här praktiska saker som kan.
mars 1995. För 7 år sedan sprängdes ett amerikanskt passagerarplan över Lockerbie i Skottland. De skyldiga finns nog i Libyen.
USA vill driva igenom skärpta sanktioner mot Libyen. Avsikten är att tvinga Libyen att lämna ut de två män som misstänks ligga bakom sprängningen av ett jumbojetplan över Lockerbie i Skottland för 7 år sedan. Enligt nyhetsbyrån Reuters vill USA ha ett världsomspännande oljeembargo mot Libyen.
Sprängningen av Pan Am-planet den 21 december 1988 plågar fortfarande USA. 270 personer dog, de flesta amerikaner. En av de som dog var den svenske toppdiplomaten Bernt Carlsson. Och USA har inte gett upp utan har fått ett motsträvigt FN på att gå med på hårda sanktioner gentemot Libyen. USA anser att det finns bevis för att två av den libyska säkerhetstjänstens agenter är skyldiga till attentatet. Men Libyen vägrar att lämna ut de två och sanktionerna har hittills alltså inte hjälpt. Men nyligen så träffade president Clintons säkerhetsrådgivare Anthony Lake anhöriga till offren vid Lockerbie-katastrofen och sa att USA kommer att verka för skärpta sanktioner gentemot Libyen. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så kommer USA att söka stöd hos fler länder för skärpta sanktioner, inklusive ett oljeembargo. Idag omfattar sanktionerna bland annat kommersiella flygningar till och från Libyen. Det här blir ett test på USAs inflytande i FN som visserligen är omvittnat stort, men det finns opposition mot USA i den här frågan. Bevisen uppfattas inte som tillräckligt starka av flera av FNs medlemsländer och engagemanget i den här frågan kommer i stort sett helt ifrån USA. Det finns också idag tvivel på sanktionsvapnets effektivitet, inte minst därför att det drabbar så många oskyldiga, framförallt barn. Haiti och Irak är exempel på just det. Men USA har bestämt sig för att inte ge upp när det gäller Lockerbie-sprängningen. Förra veckan fördes de två libyerna upp på den federala polisen FBI:s lista över de 10 mest eftersökta personerna. Det finns också en belöning på motsvarande 30 miljoner kronor om de två kan föras till Skottland för en rättegång. Och om USA skulle få med sig den övriga världen på ett oljeembargo mot Libyen, då skulle det vara ett hårt slag eftersom landet får större delen av sina inkomster från just oljan. Men redan nu verkar det klart att det blir svårt för USA att få med sig FN på så hårda sanktioner. Lasse Åsgård, New York.
Den 28 mars 1995. FN-svenskar i Bosnien.
Så gäller det Bosnien. De 23 svenska FN-soldater som under en vecka inte har kunnat lämna sin postering i nordöstra Bosnien, de har nu bytts ut och kommer att få åka hem. De 23 ersätts av andra svenska FN-soldater. Överste Peter Lundberg är bataljonschef i Tuzla.
Ja, jag kan bekräfta nu att de är utbytta, men jag vill inte gå in på exakt hur det här har gått till, utan vi kan bara konstatera att de är utbytta. Detta har också då skett utan vetskap eller medgivande från den bosniska regeringsarmén.
Innebar det någon fara just när detta skedde? Det pågår ju strider i området och ni hade inget tillstånd till det här.
Nej, själva den här lilla operationen, man får kalla det så, den skedde med stor säkerhet och utan fara för killarna som gjorde det.
Men nu ersätts ju de här 23 svenskarna av 23 andra. Innebär inte det att problemet kvarstår? Det är bara andra svenskar som blir sittandes fast, så att säga.
Ja, problemet kvarstår, det är helt rätt. Och vi jobbar oavbrutet och har gjort det här väldigt länge, och har gjort det väldigt länge på att försöka komma åt och förhandla med andra kåren. Och på, dessutom försöker vi att använda oss av andra delar ur FN här, ledningen här i Tuzla, sektorledningen och även i Sarajevo. Men det här är ett bekymmer som nu finns över egentligen hela Bosnien. Att man inskränker FNs rörelsefrihet.
Vi hörde överste Peter Lundberg vid svenska FN-bataljonen i Tuzla. Maria Ekseder var reporter. Och samtidigt som striderna i Bosnien intensifieras så finns nu allt klarare tecken på att regimen i Serbien håller på att avskärma sig mer och mer från den bosnien-serbiska regeringen. Belgrad tycks helt enkelt vilja tvinga de bosniska serberna tillbaka till fredsförhandlingarna och godta stormakternas fredsplan från den så kallade kontaktgruppen. Här är vår utsände.
De serber som beskjuter Sarajevo är mördare. Serbien borde erkänna Bosnien och Bosnien får och kan inte delas. Dessa påståenden framfördes vid en välbesökt presskonferens igår. Och det riktigt intressanta är att dessa anklagelser och påståenden framfördes av en delegation bosniska serber från bland annat Sarajevo. Serber som är lojala mot den bosniska muslimsdominerade regimen. Presskonferensen ägde dessutom rum i den serbiska huvudstaden Belgrad och bevakades av de serbiska massmedierna. Många mycket tagna serbiska journalister kunde bevittna något som hade varit en omöjlighet för bara några månader sedan. Nämligen att serber från Bosnien öppet kunde kritisera den bosnisk-serbiska politiken. Helt uppenbart håller Belgrad-regimen på att försöka tona ned de tidigare krigiska rösterna och samtidigt försöka sätta press på den bosnisk-serbiske ledaren Radovan Karadzic att börja förhandla om fred igen. Det här var andra händelsen på bara några få dagar som visar att så verkar vara fallet. I helgen som gick träffades överraskande den serbiske presidenten Slobodan Milosevic och en högt uppsatt bosnisk muslimsk diplomat i Belgrad efter en inbjudan från den serbiska sidan. Det var första gången som ett samtal på den nivån ägt rum utan att något utomstående land initierat eller arrangerat ett sådant möte. Vladislav Savic, Belgrad.
...28 mars 1995. Algeriet.
Samtidigt som algeriska säkerhetsstyrkor omringar och skjuter ihjäl militanta islamister så pågår en systematisk och brutal förföljelse av journalister i Algeriet. Igår mördades ytterligare en tidningsman, en av cheferna för en statskontrollerad dagstidning. Islamisterna sätter likhetstecken mellan press och militär, medan journalisterna ser sig som demokratins förkämpar.
Parce que nous on combat avec la plume ou bien la palette, enfin le pinceau, mais les autres combattent avec les Kalashnikov, avec des armes, c'est différent.
Vi har pennan som vårt vapen, eller penseln, paletten för de av oss som målar, men deras vapen heter Kalashnikov. Han är både journalist och konstnär. Han undervisade på Konstfack och skrev i ett slags algerisk nöjesguiden innan han lämnade sitt hemland. Nu tillhör han de fega. Det vill säga de som förebrår sig själva för att de flytt. Han är 43 år och han har flytt till grannlandet Tunisien. Han har överlevt bomber, mord och mordhot. Vi ska mörda dig, sa Oktiluka, brukade de skriva på bilrutan.
Sa Oktiluka, si honte tura.
Onarab.
Sinijia.
Vi kommer att mörda dig, stod det vissa månader undertecknat GIA. Andra månader när han skulle ta bilen till jobbet var bildäcken sönderskurna. En gång hittade han en strypt katt i baksätet. Nöjestidningen som han skrev för sprängdes i luften på grund av en bokrecension för att man skrivit om en bok som handlar om Algeriets islamister. Och rektorn för konstskolan där han undervisade mördades samma dag som han själv stämt träff med denne rektor för att diskutera säkerhetsåtgärder. 43-åringen tillhörde inte de regimtrogna journalisterna, men, säger han, tyranniet gör ingen skillnad på journalist och journalist. Alla skribenter, konstnärer och fria tänkare ska utrotas, anser de. De har till och med mördat redaktören för en islamistisk tidning. 43-åringens islamisthat är bottenlöst, men han erkänner att det är svårt att definiera fienden när man vet att de som kommer för att skjuta en är 16 eller 18-åringar på uppdrag. De är indoktrinerade och hjärntvättade. De dresseras i dödandets konst i moskéerna där de tilldelas lik för att bekanta sig med döden, berättar han.
C'est des gens d'abord qu'on prend très jeunes et qui passent dans les mosquées. On leur donne la possibilité de laver des cadavres.
Man låter dessa unga pojkar utföra den rituella tvagningen av de döda innan de begravs. Och syftet är att få dem att bli vän med döden. Sen skickas de ut som projektiler för att döda och oftast också själva dö. 43-åringen tvingas välja mellan det han ser som två diktaturer, en islamistisk och en militär. Men formellt är han bara på flykt undan den ena, den islamistiska. Och att vara förföljd av en förföljd grupp ger honom ingen rätt till den asyl han skulle vilja ha i väst. Hur kommer det sig, säger han, att ni i Europa bara beviljar asyl åt förföljda islamister och inte åt förföljda demokrater?
Là, je lance un appel à toutes les institutions européennes de revoir un peu les statuts des réfugiés. Parce que comment ça se fait qu'on accueille les islamistes et pas pourquoi les démocrates?
Och det var vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén som rapporterade om situationen i Algeriet.
mars 1995. Kroatien och Bosnien-kroater som flytt till Sverige.
Kroatien måste få stöd för att klara att ta emot bosnienkroaterna från Sverige.
Var Lisbeth Rehn från kroatiska ambassaden i Stockholm. Ja, Kroatiens regering har begärt ett möte på hög nivå med representanter för den svenska regeringen för att diskutera de här sakerna, men inget är klart när det blir ett sånt möte. Men ett sånt möte kan bland annat komma att handla om att kroatiska regeringen vill ha ytterligare bidrag för att ta emot flyktingar som avvisas från Sverige.
Ja, sedan kriget i före detta Jugoslavien bröt ut har Sverige bidragit med omkring 1 miljard kronor i humanitär hjälp. En fjärdedel, ungefär 250 miljoner kronor av det biståndet har gått till Kroatien. Nu vill kroaterna ha mera pengar för att kunna ta hand om flyktingarna som avvisas från Sverige. De frågorna diskuterades bland annat när utrikesminister Lena Hjelm-Wallén för en vecka sedan träffade den kroatiske utrikesministern Mate Granic. Det verkar här som det pågår någon form av köpslående.
Ja, och det är just en sån situation som vi naturligtvis inte vill försätta oss i. För att det...
Alltså inga mer pengar?
Ja, jag säger inte det, för att biståndsprogrammet utvecklas ju allt eftersom behoven finns och vi ser vad vi kan göra och vad våra pengar räcker till för.
Det är alltså inte helt otänkbart.
Men vi vill aldrig försätta oss i en situation där man just i sammanhang med flyktingar som är i Sverige och som ska utvisa sitt ett land, att de ska ha pengar med sig till det land de kommer. För det där, det skulle innebära mycket stora problem, och det här är ju inte första gången som den frågan diskuteras.
Men du vill inte utesluta att någon form av ytterligare bidrag skulle vara möjligt?
Nej, eftersom vi redan har ett stort biståndsprogram, så är det ju ett sånt stort biståndsprogram, det gör man ju alltid justeringar i. Och det är klart att det kommer att kunna ske framöver också. Men jag har inte någon fullständig bild av vad som där behöver göras nu.
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén intervjuad av Lars-Gunnar Erlandsson.
Sverige, 29 mars 95.
Om inte de svenska räntorna sjunker under våren kommer det nya sparpaket, säger nu statsminister Ingvar Carlsson, som ändå avfärdar kritiken att han och finansministern kommer med dubbla budskap. Medan statsministern har sagt att det finns anledning att vara optimistisk talar finansministern ju om det dramatiskt kärva läget. Ingvar Carlsson.
Det finns ingen som helst meningsskiljaktighet mellan oss i analysen. Och regeringen som helhet är eniga om våra uppgifter och vår situation både på kort sikt och lång sikt.
När finansministern säger att beredskapen är hög och antyder att han har mer besparingsplaner än vad han har offentliggjort hittills, är det en uppfattning som du står bakom helt också?
Ja, och det måste en regering som känner sitt ansvar agerar på det sättet. Vi gör bedömningen att de åtgärder balansen mellan att skära ner utgifter, att förstärka inkomster för att hålla nere räntan och åtgärder för att främja tillväxt är den rätta och rimliga. Men vi säger också, vi lever i en så turbulent värld och där internationella händelser får så snabbt genomslag också på vår ekonomi att vi måste ha en beredskap för om sådant händer och då sätta in de åtgärder som de händelserna kräver.
Finansministern har till och med preciserat sig. Han säger att om räntan ligger kvar som den gör idag, kanske 11% ungefär han sagt, då måste vi komma med mer sparåtgärder.
Vi kan inte leva i längden med en så hög realränta som vi har idag. Därför att då får vi kan inte hålla kvar investeringarna på den nivå som vi har.
Vad betyder i längden?
Ja, vi har ju angett sen våren eller försommaren. Det är någonstans som vi vill se resultat.
Utesluter du att det kommer fler besparingsförslag än de som är tidigare kända i kompletteringspropositionen slutet av april?
Vi utesluter ingenting, men jag kommenterar inte kompletteringsproppen innan vi lägger den.
Det sa statsminister Ingvar Carlsson som intervjuades av Inger Arenander.
Mars 1995. Burundi.
Mot Afrika och mot Burundi, Rwandas grannland. Medan utlänningar flyr därifrån från Burundi alltså, fruktar invånarna i landet för fler blodbad. Det var ju flera hundra människor som dödades under den senaste veckan i våldsamheter. FNs generalsekreterare har talat om att sända FN-trupper till Burundi. Men det är inte särskilt troligt att det blir så. Stormakterna är inte så intresserade av det, har inte särskilt mycket av värde, så Burundi är för deras del inte så intressant. Journalisten Marianne Kilberg besökte Burundi en tid före det senaste våldsutbrottet.
Det här är stadsdelen Kamenge i Burundis huvudstad Bujumbura. Kamenge är ett tröstlöst slumområde. Här bor fattig folk och numera bor här bara hutuer. Här är trångt, överbefolkat, smutsigt och stanken från de öppna avloppsdikerna blandar sig med vedrök och matos. Två asfalterade raka och breda gator skär tvärs genom Kamenge. De är så raka och breda för att armén ska kunna patrullera effektivt. Mellan gyttret av små enkla kåkar är vägarna mer att likna vid leriga spår. Tills för 2-3 år sedan bodde här både hutuer och tutsier, alla lika fattiga. Idag är Kamenge ett etniskt rent område. Här bor bara hutuer. Kamenges tutsier gav sig av när våldsamma oroligheter bröt ut efter en misslyckad militärkupp hösten 1993. Idag kallas Kamenge för hutuernas sista starka fäste i Bujumbura. Här bor mellan 50 000 och 100 000 hutuer. Någon mer precis siffra går inte att finna. Hälften av folket här i Kamenge har inget arbete. Livet här i Kamenge är mycket eländigt, säger Sean, en ung man. Armén terroriserar oss. De kommer utan förvarning. De stjäl, de förstör våra hus och de dödar oss. Titta på huset där, säger han, och pekar på en liten lerkåk intill fiket där vi står. Huset är fullt med kulhål, dörren är borta och det är alldeles uppenbart ett övergivet hus. Titta, säger Sean och de andra. Det är så armén far fram med oss. Senare ser jag många brända och demolerade hus. Somliga övergivna av sina ägare för så länge sedan att grönskan tagit över. Tutsimilisen kommer och gör räder här. De kommer från Chibitoke och Gagara, stadsdelar i grannskapet. Och de skyddas av armén, säger männen här. Tutsimilisen är Bagassas pojkar. Bagassa, som en gång var en fruktad diktator i Burundi, smider planer och förbereder sin comeback. Det är Bagassa, han och andra mäktiga tutsimän som ger Tutsimilisen vapen. Sanseshek kallar de sig, de som inte kan förlora. Men visst har ni organiserat er också här i Kamenge, säger jag. Kamenges Hutu-milis är ju anledning till att armén har en stor camp mitt i stadsdelen, eller?
Mine de rien, même si le pouvoir veut apparemment nier, il n'y a pas une organisation structurée.
Efter kuppen för ett och ett halvt år sedan, när så många människor mördades, började folket här organisera sig, berättar männen för mig. Armén är en tutsi-armén, vi kan inte lita på att den skyddar oss. Men vi är inte starka, vi behöver få skydd från det internationella samfundet. Och det är något som återkommer var gång man talar med hutuer i Burundi. Vare sig det är fattigfolket i Kamenge eller presidenten själv. Det internationella samfundet, FN, måste komma hit och skydda oss. För trots att hutuerna är i förkrossande majoritet, de utgör 85% av befolkningen medan tutsierna bara svarar för 15, så är hutuerna i underläge. Det är tutsi-minoriteten som traditionellt varit den politiska och ekonomiska eliten i Burundi. När landet hade de första fria allmänna valen för 3 år sedan vann Hutu-partiet Frodebo en överväldigande seger, och allt sedan dess har landet befunnit sig i kris. På ett och ett halvt år har uppemot 100 000 människor dödats i etniska sammandrabbningar. Och kriserna har nästan uteslutande provocerats fram av Tutsi-oppositionen. Man kan, om man så vill, tala om en terrorbalans i Burundi. Hutuerna är fler, men tutsierna, de har armén. Jag frågar folket här i Kamenge om de någonsin går över stora vägen till Gagara, Tutsi-kvarteren. Nej, stort skratt bryter ut. En hutu som går dit får halsen avskuren, svarar de mig. Jag lämnar Kamenge och beger mig till Gagara samtidigt som regnet börjar vräka ner och förvandla de redan leriga vägarna till en osalig skitig forsan.